Då är ni väl varmt välkomna till en föreläsning där vi egentligen i strikt mening inte talar om judendom, för den, ja, det beror på hur man definierar, men de flesta skulle nog säga att vi börjar tala om judendom när man börjar bygga upp det andra templet. Det vill säga inte Salomos tempel som uppfördes kanske någon gång runt på 900-talet före vår tideräkningsbörjan, utan det tempel som man började bygga upp efter exilen. Och då talar man om när några som deporterats till Babylon från Jerusalem år 587, när deras ättlingar kunde återvända år 539 eller 538 och sådär, någonstans där. Och började så småningom att bygga upp ett andra tempel. För det första hade då förstörts år 587. Då börjar man kunna tala om judendom. Åtminstone tänker man sig så. Men det finns även de som tänker sig att judendomen, ja, den uppstår kanske inte förrän senare. För den får sin distinkta karaktär i och med att en del inom den religionsfåran, så oklart vad man då skulle kalla den, uppstår först när den börjar skilja sig från kristendomen, för då antar den en distinkt form. Men det, ja, då säger man att ja, det som var tidigare än judendomen på kanske 300-talet, det är någonting annat. Men ja, det där är ett mindre vanligt synsätt i alla fall. Så jag kommer att tala om judendom när vi börjar närma oss efter exilsk tid, efter exilen i Babylon, alltså runt år 540 före vår tideräkningsbörjan och senare. Så att det som vi nu kommer att hantera i tiden som kanske kan säga, från 700 år före det och framåt, alltså från ungefär 1200 före noll, och då kanske vi ska tala om israelitisk religion istället. För Israel, det namnet känner vi till från den så kallade Merneptah-delen. När jag läste Gamla testamentets exegetik, som det heter, i Uppsala för typ 20 år sedan ungefär, då lärde vi oss i litteraturen att Merneptah-delen, det är det tidigaste belägget på namnet Israel, och det är en inskrift som vi har till minne av att den egyptiske kungen har besegrat olika folk i det nuvarande Israel. Och det här skedde år 1224. Nu har jag läst i senare litteratur att man börjar tala om 1208 istället. Men ja, jag är inte helt säker på vilken som är den mest gångbara uppfattningen riktigt. Men ja, när vi i det tidsspannet, i slutet av det 13:e århundradet före noll i alla fall. Och det här är alltså en text där man talar om hur Egypten har fått kontroll över många olika folk och områden. Och där talar man också om Israel. Man talar också om Kanaan. Och det är inte så säkert hur man ska tolka den här stelen egentligen, alltså inskriften, en så kallad stele. För om man tittar på den här gamla egyptiska skriften, så verkar det som att namnet Kanaan, som brukar användas på ett ganska stort område uppåt mot Syrien, och så Tyros och Sidon längs kusten, och det är ett större område än det egentliga Israel. Jag kan rekommenderar jag att det finns många fina kartor och sådär. Om ni till exempel går in på bibeln.se, så kommer ni säkert kunna se de här geografiska områdena som jag försöker att beskriva muntligt för er. Så titta gärna där under tiden som ni jobbar med materialet, så ni får lite grepp om vilka ställen det här är frågan om egentligen. Men Kanaan, det verkar vara en trakt. Och Israel, det verkar inte vara samma grammatiska konstruktion på fornegyptiska som vi har här när det gäller namnet Israel. Vilket gör att det snarare är en konstruktion som används om folk. Det verkar, om man ska läsa det väldigt hårt grammatiskt, som att Israel är ett folk i landet Kanaan. Ett så kallat kananeiskt folk alltså. Nu är det inte helt säkert att man ska läsa det så här, för att det finns ett vacklande bruk av den här sortens grammatiska markörer i de här aktuella texterna. Men låt oss säga att vi har i alla fall antydning om ett folk. Det kanske inte är en specifik plats då, alltså, utan att vi vet inte exakt var de här då fanns. Men att det är förmodligen i landet Kanaan, som är då ett större område. Vi ser alltså att det här Israel bör utifrån de äldsta källorna sättas i relation till folken, till exempel norr om Israel. För de ingår också i en så kallad kananeisk kultur. Det finns det väldigt spännande texter därifrån. Från den här kananeiska kulturen. Om vi tittar norrut så har vi i en plats som heter Ugarit texter om såna här gudar som vi också möter sen i den hebreiska bibeln. Vi har till exempel Baal där då, och som figurerar mycket i de gammaltestamentliga, de bibliska texterna. Och vi har också namnet El, som är en annan gud, som vi har i såna här namn som Israel, Mikael, Gabriel till exempel, Rafael, slutar alla på det här. Och det är nog den kananeiske högguden. Alltså där det finns alltså en slags panton där El var den högsta guden. Om vi tittar lite längre norrut då, norr om, ja, nuvarande Syrien ungefär. Och så småningom så verkar namnen El och det namn som vi har också väldigt frekvent i Bibeln, Yahweh. De smälter samman. El blir så småningom ett annat namn för Yahweh. Men från början så verkar de ha varit två olika gudar. Och vi har tecken på att man har haft en kult till El i det norra Israel. Det så kallade Nordriket. Som hade Samaria som sin huvudstad. Medan Yahweh verkar ha en kult i södra Israel som inte riktigt, där det finns delar som snarare tyder på influenser från Egypten. Aha, säger ni, ja, men det uttåget ur Egypten, att Israels folk vandrade ut därifrån och sen kom till Israel. Det har vi hört talas om. Det är väl klart, det är därför som de har en sån distinkt karaktär på sin dyrkan av Yahweh i södra Israel, där vi har Jerusalem till exempel. Ja, kanske. Men det var förmodligen inte så att det var 12 stammar, att hela Israels folk vandrade ut från Egypten. För vi har inga sådana tecken alls. Vi skulle veta om det rantade omkring miljoner eller en halv miljon människor kanske, eller någonting sånt här, i öknen, speciellt i 40 år. Det skulle man ha arkeologiska spår efter om det hade skett. Nej, vi måste förstå de här traditionerna på ett annat sätt. Och vi har alltså de här traditionerna mer från det södra riket också. Det verkar som att några åtminstone har kommit ifrån det södra riket, från Egypten, och kommit in i i Israel. Någonstans kanske runt 1200 före noll, lite tidigare. Vilka skulle det här kunna vara? Vi skulle kunna titta på en termer som hebreer, som har sin äldsta form 2000 före noll, som vi möter i norra Mesopotamien, de så kallade kabiru. Det här är en beteckning på nomadiserande folk. De vandrar omkring, och vi möter dem också i Egypten under 1500-1600-talet som en lite generell beteckning på människor som lever ute i öknen, i sand, ett sandfolk, men som rätt ofta tar jobb som legosoldater eller som byggnadsarbetare. Och kanske är det här ur vi har en strimma av traditionsförmedling tillbaka till en verklighet där en grupp har haft problem under en faro, kanske under Ramses den andra, som väl dog år 1224 tror jag före noll. Den är faro som lät bygga upp stora byggnadsmonument efter sig, pyramider och andra arbeten. Och det kan vara det som deras uppbrott från Egypten och deras vandring upp till nuvarande Israel som har omformats genom tiderna och kommit in som en del i en senare konstruktion av identitet. Nämligen då flera olika stammar har fått ett mer och mer nära samband, mer och mer samhörighet, och så småningom kallar sig för israeliter. I så fall så skulle vi ha en blandning av de som kommer från Egypten och de som har varit i nuvarande Israel länge och de som kanske kommer ner ifrån de norra regionerna från det nordligare kananiska sammanhanget. Och detta skulle kunna vara en förklaring till de olika influenser som vi ser i det äldre bibliska materialet. Det vi kan se i det arkeologiska materialet är också att det har blivit en befolkningsförtätning runt 1200 till 1000 före noll. Det har blivit mera press, folk kommer ner från höglanden ner mot kustremsorna där vi har såna här städer som vi talar om i nyheterna fortfarande ofta idag. Gaza, Ashdod till exempel är såna städer, men även längre norrut har vi Tyros och Sidon, så är ju städer fortfarande med mångtusenårig historia. Alltså de kommer ner och möter då andra folk, de som man ibland har kallat för havsfolket. Förmodligen sådana sjöfarare som vi möter i den grekiska övärlden, så kallade fenisiska sjömän, eller olika sjöfararfolk så att säga, om det, vi ska tala om ett folk eller flera, men sjöfarare som gärna bor vid kusten och lever på handel och reser mellan många platser i den antika medelhavsvärlden. Det är de som vi också känner till utifrån deras stora bosättningar i norra Afrika, Kartago till exempel. De här fenicierna verkar ha givit namn åt det som man idag talar om som palestinier. Så vi har här förmodligen ett i de gamla texter som talar om där Israel kämpar mot filister, så har vi förmodligen minnen av den tid då människor, där befolkningen förtätas i Israels land, vilket leder till konflikter mellan människor som bor vid kusten och de som kommer ner från bergen för att få mera utrymme. Vi har alltså då de första som vi nu kända sammandrabbningar mellan Israel och israeliter och palestinier. Men och det här har också alltså, vi ser att det här palestinier har vi som filister, och vi har också det här fenisiskt grundade ordet i ett annat krig mellan Kartago och Rom på 200-talet före noll, när man talar om det puniska kriget. Så det är en annan form av det här fenisiska som då finns både i punisk och i filiste. Så där har vi ett folk som har spritt sig över en stor geografisk yta, ända från Nordafrika till i Kartago till Israel, och vi har dem också uppe i den grekiska övärlden. Så ni ser att människor, de reste, de rörde på sig och de interagerade med varandra då som nu. Vi ser att ordet Kabiru kanske kommer från det norra Mesopotamien 2000 före noll. Möjligt. Så skulle det här kunna finnas. Men det här är väldigt, väldigt spekulativt, måste jag säga. Men vi skulle kunna tänka oss att det här skulle kunna vara grunden till det som de traditioner som talar om Abraham, som kanske inte borde förstås som fader till ett helt folk som så småningom blir Israel då. Utanför några såna här kabiru, några stammar som vandrar från det norra mesopotamiska landet söderut och så småningom faktiskt kommer till Egypten, och sen så kommer några av dem tillbaka till Israel. Från början, från 1200-talet, så finns det alltså ingen kung för Israel. Snarare så har vi i de gamla bibliska texterna att göra med domare. Det finns alltså många olika stammar. Man brukar ibland tala om Israels 12 stammar. Och det är alltid svårt att gå tillbaka till vad som är legendärt och inte. För 12 är ett väldigt intressant tal ofta i bibliska sammanhang. Men låt oss säga att det finns 12 stammar. De har olika regioner som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Och det här kan nog avspegla, och de har alltså varsin domare, en slags hövding som står för någon slags rättsskipning. Och det är det som vi kan läsa om i den så kallade domarboken. Titta gärna i Bibeln för att liksom skaffa er bekantskap med de här gamla texterna, som är oerhört spännande och kan vara ett sätt för oss att få en slags inblick i människors liv så långt tillbaka som 3000 år sedan, som för 3000 år sedan. Domarboken har inte satts ihop på 1200-talet före noll, men det finns förmodligen så bevarat gamla traditioner i de här böckerna. Vi har alltså en redaktionshistoria som kan sträcka sig från 1200 före noll till kanske 400-500 före noll. Det är möjligt att domarboken har satt samman under en så lång process tid som 800 år. Men kapitel 5, där det talas om domaren Debora, en kvinna alltså som lär vara domare, Deboras son, den ska kunna vara från 1200-talet om man tittar på det rent språkliga. Men sen så har vi alltså också gammalt material som har redigerats. Man har försökt att lägga in förklaringar i materialet under senare tider. Sånt som var svårt att begripa senare har man kanske försökt att göra begripligt genom att man har lagt in, men det var egentligen så här, en slags parenteser. Och det visar, den här tillkomsten av parenteserna är ofta ett bra indikation på hur någonting har förändrats. När vi har goda skäl att tro att det är tillägg, så ser vi, vad stod det tidigare? Vad var det för omständigheter som var ganska lättbegripliga i den tidigare perioden när man läste de här texterna? Och så kan vi se, okej, de här sakerna som man trodde på då, eller hur man tänkte då, det har blivit svårt att förstå. Så att efter senare tider måste man då lägga till nya glossor, som man kan kalla det för. Nya små randanmärkningar som sen också kommer in, som gör om texterna så att de blir förståeliga i ett senare perspektiv. På det sättet så kan vi läsa en text i olika generationsskikt kan man säga, eller redaktionsskikt. Och därigenom kan en text lära oss saker om fler olika tider. Nu är det här ingen exakt vetenskap givetvis, utan det här är ju någonting som man debatterar. Men man får försöka hitta en slags rimlig argumentation, och så efter mycket noggrant arbete så når man ofta någon typ av samsyn att ja, ungefär då eller då kan det här nog ha kommit till, och sen har det förändrats ungefär under de här omständigheterna, och de omständigheterna fanns vid det och det tillfället. Så att det är mycket att lägga pussel, och vi ska försöka att lägga lite pussel under senare del av den här kursen också. Så småningom slutade man med att ha löst, så löst sammanhållen organisation som när man hade ett stammar med varsin domare. Man börjar istället tala om Israels land med en kung. Den första israelitiska kungen ska heta Saul, och då är vi nog någonstans i början på 1000-talet, slutet på 1100-talet före noll. Han är mycket känd bland annat i första Samuelsboken, då han är en rival till den än mer kända kungen David, som blir kung och har sin huvudstad i Jerusalem, som är en stad högt uppe i höglandet. Och där alltså Javé-kulten har klara influenser av den lite mer sydliga traditionen också. Så småningom så delas landet upp. David får en son som heter Salomo, som låt vara att han sägs vara en av de visaste personerna. Ja, det är en sån här tradition om att han skulle varit en undergörare och en sällsport klok person. Och ni måste tänka på det här, att när ni sen kommer till nytestamentliga texter då man talar om Davids son, då kan det ofta vara Salomo som de här traditionerna talade om. Man väntade på en son till David, en ny kung, men som också skulle kunna vara en helbrägdagörare, någon som var väldigt klok och kunde bota. För så var traditionerna. För Davids son var ju faktiskt Salomo. Även om det här då har förts vidare i en slags bildlig mening, när man väntar på en slags ättling till David i flera nedstigande led. Salomo uppförde det första templet. Och då är vi någonstans då, ja, kanske runt 930 ungefär. Jag har inte kollat upp den exakta tiden just nu, men det kan ha förändrats, men jag brukar hålla mig till 930. Och Salomo må ha varit en klok människa, men han hade lite svårt att hålla ihop riket. Det blir mer och mer spänningar mellan Jerusalem som centrum för det sydliga Israel och för andra viktiga städer. Vi har Sikem och vi har också Samaria som ligger i norr. Efter Salomos död så splittras riket upp i två riken. Vi har Juda i söder och vi har Israel i norr, eller Nordriket. Det finns två olika. Vi kan prata om Syd- och Nordriket, eller vi pratar om Juda och Israel. Och Juda får då ge namn till Judén, och så har vi norr om detta har vi exempelvis Samarien, där Samaria var då centralt givetvis. Och när vi kommer in på nytestamentlig tid så kommer vi möta Jesus som vandrar ännu längre norrut i Galileen. Splittringen mellan Nord- och Sydriket varade inte så väldigt länge, nämligen på grund av att Nordriket så småningom går under. Och där tänkte man sig alltså att 10 av Israels 12 stammar levde. Nordriket blir ockuperat av assyrierna. Och år 721 eller 722 före noll lägger assyrierna Nordriket under sig, och det blir ett lydrike utan självständighet. Och då förs enligt legenden de 10 stammarna, de 10 försvunna stammarna av Israel bort. Nu verkar det inte så som att det verkligen var så att man förde bort hela befolkningen, vilket man har tänkt sig i senare traditioner, utan man gjorde så som man ofta har gjort i stormakters historia, att den makt som ockuperar en annan gärna deporterar ledarskiktet i det land som man har lagt under sig, för att man ska få bort en del av de ledargestalter som kunde vara drivande i uppror mot den nya ockupationsmakten. Och man försöker också att splittra folket som man vill behärska genom att stimulera invandring, eller också ibland så tvångsförflyttar man också folk in i det ockuperade landet, så att människor från olika folkgrupper bor sida vid sida. Och det är därför svårare att ena landet i en gemensam motståndsfront. Och det är det som sker i Samarien, också i Nordriket. Så de 10 stammarna försvinner inte, utan vi ser att ett ledarskikt deporteras och att vi ser inflyttning av människor från andra länder också. I Sydriket då har vi fortfarande Jerusalem som huvudstad, och vi pratar om Judaland. Där fortsätter man med en kung mellan år 721 eller 722 till år 587 eller 586. Man är inte riktigt säker på de här årtalen. För då sker något liknande, fast då är det en annan stormakt. Assyrien har gått under, och det är Babylonien som har stigit upp på den stora världsarenan i det här området, och det är den nya stormakten i norr. Så Babylon tar och lägger Jerusalem under sig år 586 eller 587. Då för man bort ledarskiktet. Ni känner igen mönstret. Men då för man det till Babylon. De många människor bor kvar. Det kanske blir en viss invandring också. Det känner jag inte till. Men det rör sig om några tusen eller tiotusental personer som har flyttat på. Alltså inte att hela folket deporteras, som man ofta gör gällande. Det här blir en enormt viktig del i den här historieskrivningen. För det som sker är att de som kommer till Babylon får en religiositet som präglas av katastrofen av att ha förlorat sitt land. Man börjar grubbla över om landet inte har, om man inte har begått fel på något sätt. En tendens börjar bli allt tydligare, nämligen den att man talar om att det är på grund av att vi har förbrutit oss mot Javé och dyrkat andra gudar. Det är därför som vi nu är fångna i Babylon. En kraftig accentuering av monoteistiska tendenser i det bibliska materialet börjar träda fram. Och under tiden så fortsätter man, verkar det som, i det som har varit Sydriket och det som är Nordriket, att fortsätter man att ha olika kulter vid olika platser. Betel, Sikem, Samaria, Jerusalem. Det finns flera olika heliga platser som har kulter av olika slag. Och vi kan se att de här kulterna ibland verkar rikta sig till andra gudar än Javé. Man kan tala om att det eventuellt har funnits en gudinnekult till gudinnan Ashera till exempel. Där är det inte så lätt med de arkeologiska materialet, för att Ashera symboliserades ofta av en trädstam som man utformade på olika sätt. Och trä är det som är mycket, mycket svårt att bevara genom årtusendernas förlopp. Så de tecknen har försvunnit. Men vi har en hel del spår av sånt, även i det bibliska materialet. Man kan se hur det bibliska materialet så småningom då omformas, så att berättelser av att man har dyrkat olika gudar, man kanske har haft Baal som är en annan kananisk gud som jag nämnde tidigare, ställs vid sidan av Javé, kanske sidan av Ashera, fast vi har färre belägg där också. Och att man senare då har lagt in nedsättande saker om Baal eller Ashera och sådär. Medan det inte verkar så att det var speciellt problematiskt tidigare. Det verkar alltså så att de bruk som man fortsatte att ha, de som var kvar, majoriteten av folket i Sydriket och i Nordriket, de fortsatte att ha kulter som kunde vara mer inklusiva jämfört med de andra kananiska folkgrupperna. Man hade stora likheter med dem och man hade faktiskt flera olika kulter. På det här sättet skulle jag vilja knyta ihop nu innan vi börjar gå in, när vi fortfarande precis är på gränsen till att gå in från den forna israelitiska tiden till den tidigaste judendomen, så kan vi återigen knyta till det som jag tog upp i början med den här tasdelen. Landet Israel talar vi inte om under 1200-talet. När vi talar om israeliter, Israel som ett folk i landet Kanaan, i det kananeiska området. Vi kan alltså se Israel som har en del distinkta särdrag, till exempel genom traditionerna om Egypten, Javé-kulten, berget Sinai finns med i tidiga texter. Men vi har också väldigt, väldigt stora likheter med de andra kananeiska traditionerna i det här området. Så vi skulle tala om Israel som en kananeisk grupp som är urskiljbar utifrån vilka perspektiv vi väljer. Det finns anledning att de betecknar sig som något speciellt, som separat. Men vi ser Israel som en del i den kananeiska, eller om vi ska se ännu vidare, som i den västsemitiska kultursfären. Både såväl med stora kontaktytor norrut, men också söderut mot Egypten. Det som sker i landet när människor kommer tillbaka från Babylon, för år 539 eller 538 går det babyloniska riket under när den mediske kungen, nu var den persiske om vi skulle använda, eller iranska om vi skulle ta modern språkbruk, Koresh, lägger under sig Babylon år 538 eller 539 före norr. Och då uppmuntrar han till ett återvändande, åtminstone av en del personer, till Jerusalem. Många stannar kvar i Babylon. Det har trots allt gått en bra stund mellan 587 och 538 före noll. Många har fått barn och barnbarn och sen dött. De som har de israeliter, eller de som kommer från Judén som nu bor där, som har rötter i Judén, de är kanske andra generationens babylonier snarare. Så alla vänder inte tillbaka. Men de som vänder tillbaka gör detta med ett minne av ett trauma, där man talar om att anledningen till att det gick så illa för oss var för att vi inte hade rätt kult till rätt Gud. När de så möter de som har varit kvar i landet, som inte har genomgått det här traumatiska bearbetningsprocesserna, de har ju fortfarande lite mera variation i kulten. De gifter sig med de som kommer inte bara från den egna stammen, utan man har blandäktenskap. Man har flera, man fortsätter som man har gjort under många tusen år kanske, att dyrka flera olika gudar. Man kanske inte bara har ett tempel, inte en plats där man utför sina ritualer och så vidare. De här möter då de som kung Koresh har skickat till Jerusalem och som med ekonomiskt och annat understöd får bygga upp templet, och det blir då viktigt att avgränsa de som har den rätta tron mot de som inte har detta. Det här möter vi när vi läser böcker i den hebreiska bibeln såsom Nehemjas och Esras böcker. Där man talar mycket om att inte ha blandäktenskap. Man ska gifta sig inom det judiska folket. Man har inte tolerans för de som inte har rätt kult. Man börjar mer och mer fokusera på lagar kring templet och tempelkulten. Och det här blir en vattendelare som gör att man kan börja tala om judendom. Det är det vanligaste sättet att definiera judendomen på. Nu har vi alltså tagit oss de 700 åren från 1200-talet före noll till runt år 500, kanske egentligen 400 före noll, och sett olika processer. Vi ser Israel som en grupp, eller flera olika grupper, som smälter samman, först med domare och sedan med kung. Först Saul, David och Salomo, sen uppdelat på två riken, Nordriket eller Samaria mot Sydriket eller Jerusalem, som ofta har konflikter med varandra. Nordriket går under, eller rättare sagt så deporteras ledarkretsen, och det är ofta de ledande skiktens historia som vi kan läsa om. De andra skrev inte så mycket. År 722 går Samaria, då blir det ockuperat av assyrierna. Liknande öde går Jerusalem till mötes år 586 eller 587 med en liknande deportation av ledarskiket till Babylon. En stor kris uppstår, vilket gör att man börjar omtolka det som kanske tidigare var mera oproblematiska texter om olika gudar i Israel. Israel som då måste förstås som en del av den kananeiska kulturen. Det här leder till att när dessa människor vänder tillbaka, eller deras ättlingar snarare, 538-539 börjar vända tillbaka till Jerusalem, då för de med sig ett annat sätt att se på sin historia och se på sin religion. Uttåget ur Egypten, befrielsen från en supermakt, den gamla egyptiska, kommer att bli mer centralt i traditionsstoffet. För att det liknar ju egentligen traumat om fångenskapen som man talar om i Babylon. De traditionerna blir mer centrala i den identitetsskapande process som det judiska folket då ägnar sig åt. Templet, annan tempelkult, en mer strikt monoteistisk inställning börjar också att bli mer central, vilket leder till konflikter med de som har varit kvar i landet då ledarskiktets ättlingar återvänder från Babylon. Det här är i stora drag det som jag skulle vilja att ni fick grepp om, en blick över, och tillsammans med det som står i kurslitteraturen ska den nog ha fått er en någorlunda hygglig utgångspunkt att stå på när vi nu börjar blicka längre fram i historien.